Henrik Westermark skriver den pinfärska boken Från Hagneskajen till Yokohama. Sibbosjömen berättar om sina liv till sjöss. Men berätta lite om ditt liv nu, Henrik, först.
Jag är född och uppvuxen på Åland. Mina föräldrar var båda närpesbor, men efter kriget skulle pappa gå kaptenskursen vid Ålands sjöfartsläroverk. Och då valde de att flytta dit, båda två, när de hade gift sig året innan. Och där blev de fast. Mamma fick jobb som lärare, hon var utbildad folkskollärare. Och pappa började jobba på svenska fartyg sen, så då var det enklast att bo på Åland. Kortaste väg över till Sverige när man ville fara och hälsa på honom.
Så du har både lärarblod och sjömansblod i familjen?
Det kan man väl säga. Pappa gick till sjöss som 15-åring på ett åländskt fartyg, en tremastbark som hette Plus och som sen senare sjönk utanför Mariehamn. Men han gick till sjöss först på småskutor av olika slag, eller seglade mycket på småskutor och gick över på ånga ganska tidigt tydligen. Men han var alltså blev styrman och senare tog han kaptensexamen. Men jobbade då på svenska fartyg som överstyrman hela sin period egentligen.
Men du valde en annan yrkeskarriär, könsög inte för dig?
Nej, det var nog roligt att vara med. Vi var ofta ute med pappa. Han rederiet som han jobbar för, så det uppmuntrar befälen att ta med familjerna så mycket det bara gick. Så vi var mycket ofta ute på resor runt halva Europa. Hamnstäderna i Europa har jag sett ganska många av. Men mamma var lärare och hon föreslog för mig att när jag hade tagit studenten att jag skulle söka till lärarutbildning. Jag skulle inte ta och läsa biologi som jag hade tänkt, utan jag skulle bli lärare, sa hon. Och jag sa nej, jag har sett för mycket av det där jobbet. Aldrig. Nå, då ska du inte, om du nu tänker på det sättet och inte tänker bli lärare, så då ska du läsa statskunskap och svenska, för ditt andra alternativ är journalist, sa hon. Nå, några år senare blev jag lärare, i alla fall skaffade mig lärarutbildningen och jobbade som lärare i 12 år i Sibbo.
Och ytterligare några år senare blev du journalist?
Just, precis. Efter 12 år som lärare så blev jag journalist, så mamma hade rätt på båda punkterna.
Och nu har du varit pensionär en tid. Hur känns det?
Det är riktigt skönt egentligen. Det bästa med pensionärstillvaron är väl att man inte alla dagar behöver ha väckarklockan på.
Du blev inte sjöman, men du skrev en bok om sjömän i Sibbo. Varför valde du just att skriva om sjömän i Sibbo?
Ja, det var väl en grupp sjömän i Sibbo, eller pensionerade Sibbo-sjömän, som bad mig skriva den. De ville ha en bok som skulle berätta om deras yrke och deras minnen och deras tillvaro till sjöss. Och eftersom någon av dem råkade veta om att jag var sjömanspojke själv, så tyckte du att jag kunde vara lämplig.
Varför blev Sibboborna så ofta sjömän?
Som de sa det, så var det för att det inte fanns något annat. Det fanns ju redan för början av 1900-talet fanns det redan ganska många skutor i Sibbo skärgård. Mer eller mindre på varje håll, men fanns det ju av dem. Och de sa att det liksom inte räckte fisket till för allihop. Inte fanns det jordbruksmark på holmarna. Senare fanns gruvan, kalkgruvan, men inte kunde den föda alla. Så man fortsatte med sina skutor. Och hade pappa skuta, så när sönerna var i 7-8 års åldern så fick de börja följa med och koka sin första brunsås i kabysen på någon av de här skutorna som gick mellan ofta Västerlandet utanför Borg och till Helsingfors med sand. Eller så körde de ved och hö till Helsingfors och kom med folkskit tillbaka.
Ja, resten av det syns till exempel i vårt trädgårdsland, sådana här porslinsbitar och annat som folk slängde med avfallet.
Samma sak i mitt potatisland. Det. Och där har våra tidigare grannar plockat upp en annan silversked också.
Jag kommer ihåg Kalle K. från Pärn. Om honom skrevs det böcker också. Han ska ha varit missnöjd med den där stadsskiten. Han sa att stadsborna, de äter gräs och skiter papper.
Det har väl nog varit lite så också i det här. Jag har hört samma historia från Stockholms skärgård, där de bästa jordgubbarna fanns på en ö som heter Möja ute i Stockholms skärgård. Och de ville ha, bönderna där ville ha söderskit, för Östermalms skiten var bara papper.
Ja, du nämnde att man byggde sina egna skutor i Sibbo också. Det var ju nog en ganska stor investering och mycket jobb, och man byggde ju allt själv, och stockarna kanske var från egna skogen.
Från egna skogen och från skogar i omgivningen. De sista skutorna som byggdes i Sibbo, så där tog man visst skrovvirket från Holmar i Ekenäs skärgård faktiskt. Och sen, men sen mycket av virket högs på holmarna och på fastlandssidan i Sibbo.
Så skutbyggande sysselsatte folk också i tiderna?
Nå, familjerna byggde en skuta. Då, när den gamla skutan var slut, så började man bygga ett nytt skrov och flytta över det som var användbart från den gamla skutan, och så fortsatte man med sina transporter. Och det där gick ju vidare när sandskeppandet har ju fortgått ända tills nu egentligen. Men ganska många av de där skutorna som började gå med virkeslass från små hamnar längs finska kusten och över till Stockholm. Och ner till Danmark delvis också, men ofta över till Stockholm. Och det är kanske där som de här sjömännen kommer in som jag har pratat med. Deras första längre resor var i slutet av 50, början av 60-talet över till Stockholm. Med revskinn, som hamnarbetarna i Stockholm kallade den, för det var tunna 22 millis breder som användes som transportlådor för svenska industrin.
Henrik Westermark, hur gick du till väga när du skrev den här boken?
Jag gjorde det enkelt för mig. Har jag jobbat som journalist i 26 år, så har jag väl lärt mig att göra lite intervjuer. Så den baserar sig helt och hållet på intervjuer med ett 15-tal gubbar.
Och foton har du också?
Vi gick igenom deras fotoalbum och jag har reprofotograferat och skannat in dem och i min dator och lite förbättrat dem. Jag valde att göra alla bilder i svartvitt för den här boken. För där var svartvita bilder, och så var det 70-talets brungula färgfotografier och fram till dagens färgfotografier. Men för att få en enhetlig variant så valde jag att göra dem svartvita, och det var lättare att för en amatör på den fronten att skapa användbara bilder.
Du har också i din bok låtit sjömännens familjemedlemmar komma till tals. Du har ju egna erfarenheter om att vara familjemedlem till en sjöman. Hur var det och hur är det?
På den tiden då jag växte upp på 50- och 60-talet, så då hade sjömännen i princip en månads semester per år. Och i vårt fall så tog pappa ut all extra ledighet han kunde få, så han kunde ibland få vara hemma 2 månader per år. Men det var då sommartid. Vi for ut och var med honom en vecka, på 2 veckor på sommaren, 3 veckor ibland först. Och sen kanske någon gång kring julen for vi ut med honom. Men nu var det mycket ensamt, och nu måste jag säga det är en av orsakerna till att jag absolut ville ta med ett kapitel med sjömanshustrorna, deras tillvaro. För nu var det ju kvinnorna i sjömansfamiljerna som fick dra det stora lasset hemma. De fick sköta om allt som hade att göra med hus och hem. Om oljepannan strejkade, så var det de som skulle ner i pannrummet och göra det hela. Nu kommer jag ihåg att inte visste pappa riktigt vad han skulle göra när oljepannan krånglade. Det var mamma som fick gå ner och putsa upp munstyckena.
Och sen har jag hört att sjömännen var lite så där villrådiga också när de kom hem, att hur ska de nu bete sig när de var borta från de här fartygsrutinerna?
Lite grann kanske det var det, nog inte så mycket i vår familj, för pappa älskar skog och natur. Så vi var mycket ofta ute och vandra i skogarna på Åland, och vi gjorde allt möjligt annat. Där tror jag inte han hade så mycket. Mamma satt honom och jobbade. Hon visste att han behövde kanske en liten knuff åt något håll då när han hade varit. Till sjöss så hade de ju på den tiden mässuppassare som såg till att hyttarna städade så deras, att de hade maten klar på bordet när, det var, när vakten var slut och det var dags att äta lite grann, så då fanns mat på bordet nere i mässen. Och de behövde egentligen inte göra så mycket annat än det jobb som de hade, det fanns andra som skött så till att maten kom på bordet och annat liknande. Så det är klart att för många sjömän var det där att komma hem en ganska tuff tillvaro.
Du har pratat med omkring 15 sib och sjömän. Jag vet ju från min barndom att det smugglades också allt från kaffe, för att inte tala om annat. Har du med några sådana episoder i bokerna?
Nå, lite grann nämndes det väl om att det kunde komma lite oklarerade laster med när de kom från Polen eller liknande. Och från Sverige på 60-talet så något plockades det hem bra många paket kaffe som lades under kojorna och madrassen ovanpå och tullarna när de kom över till Fögletrakten och skulle tulla in där på Åland. Så kanske nu tullarna inte alla gånger tog så riktigt allvarligt på 10 paket kaffe.
Kanske de fick ett paket till och med för att kolla om kvaliteten.
Det hade inte sagt. Det har inte gubbarna sagt någonting om.
Men det var nog inte bara Sibbo-borna. Nu var det väl här längs med hela den här nyländska kusten som det var i tiderna samma problem med utkomsten. Att nu finns det sjömän längs med hela Nylands kust.
Utan vidare finns det. Men det var väl det att det här råkade bara bli en bok om Sibbo-sjömännen eftersom det var de som tog kontakt med mig om den.
Har du någon speciellt intressant historia som du skulle kunna berätta ett utdrag ifrån här från din bok?
Jo, det var här. De här gossarna var, det var ofta, eller ett år, 1962 var det visst, så hade man gjort skutan Gefion klar för sommarsäsongen hemma på Sandholmen i Sibbo. Och pojkarna, det var två, var lite över 20. Den ena hade Östersjöskepparbrev och den andra hade papper på att de fick sköta kultändaren. Och så var det tre pojkar till 17 och 15 år som var med ombord. Och det gick nu hela sommaren med virkeslaster från små hamnar längs finska västkusten främst över till Stockholm. Och en gång här så kunde det ha slutat riktigt illa för pojkarna, berättade. De hade lossat sina revskinn i Stockholm och var på väg tillbaka till Finland för att ta ombord en ny last. Det blåste ganska hård nordvästlig kuling och Gefion gick för maskin ut genom Stockholms skärgård. När de närmade sig Kärven och Söderarm, alltså fyrstationerna vid utloppet till Ålands hav, så började Skandian, motorn ombord, överhettas. Kylvattenpumpen hade fått ett fel och det enda man kunde göra var att gå upp mot Kärven och stanna maskinen och försöka hinna reparera felet. Det gick inte att ankra upp för det var ungefär en 60 meter under kölen på det stället. Och vi hittade nog felet, berättade en av killarna som var ombord då. En packning i kylvattenpumpen hade lossnat och lagt sig som en propp för vattentillförseln. Problemet var att maskinen hade hunnit gå ordentligt het och den måste få svalna innan man igen vågade starta. För om maskinen var för het när kylvattnet började sugas in i maskinen så hade blocket kunnat spricka. Alltså låg skutan och drev neråt mot Söderhamn och skären där. Vi hade kommit nära brotten då Henrik stack ner huvudet i luckan till maskinen, berättar Hasse. Om ni inte får igång maskinen nu så behöver ni inte försöka någon fler gång heller, sa han. Jag glömmer aldrig den kommentaren, berättar Hasse. Pojkarna i maskinrummet tog risken. Den gamla kultändaren gick igång och allt höll. Det är lite som när man senare låg på Nordsjön i hårt väder med land i lä. Då hoppades man också att tekniken skulle hålla, säger Hasse.
Tack Henrik Westermark. Var kan man få tag på den här boken? Den säljs nu inte överallt.
Nej. Vi tog en upplaga på 300 exemplar och den började faktiskt vara slut redan. Så det har gjorts ett beslut om att trycka en ny upplaga. Den kommer ut i en skriftserie som Sibbo hembygdsförening har. Så det är Sibbo hembygdsförening som ger ut boken helt och hållet. Och jag har nu bara fungerat som författare till den. Den finns på Sibbo bokhandel. Och sen finns den på Aktia i Söderkulla.
Och sen kommer du själv att berätta om den här måndagen den 16 mars.
Det Sibbo hembygdsförening har en serie som de har kallat Slocknande kolen, med sådana kvällar där man samlas och pratar om sånt som har hänt tidigare. Kanske går igenom butikerna i byarna eller jordbruksmetoder eller liknande, eller tittar på gamla fotografier och försöker komma på var bilderna är tagna. Och den här gången så vill de att jag ska berätta om den här boken.